Jag och min kollega Paloma Wang Presha går längs en restauranggata i Amsterdam. Det är regnigt, kallt och uteserveringarna är tomma. Men den 6 juli i år sken solen när Nederländernas mest kända krimreporter Peter R. de Vries gick här samma väg som vi nu går från en tv-studio mot sin bil. Och vi tittar på filmen från en övervakningskamera som sitter här på väggen.
Ja, men han har väl vit kavaj och vita kostymbyxor och går förbi här. Och sen så på övervakningsbilderna så ser man hur det sitter folk här på uteserveringen, precis där vi står. Vad kan det ta? 15 sekunder, 30 sekunder? Och där hör man skotten och så ser man hur de som sitter och käkar reagerar på dem. Mördaren ska ha stått vid en trappa vid port 176-178. Det är lite längre ner.
Can I ask you something?
Yeah.
Do you live here?
Yeah.
Do you remember what happened at this place?
Yeah, I do.
Oh, well, it was over there. He was shot there.
Max, en granne vi stötte på, pekar ut platsen utanför ett garage där skotten avlossades. Och han berättar att han sprang ut barfota och hittade mannen han sett så många gånger på TV liggandes där på marken.
Yeah, ran out on bare feet and I just called an ambulance. Yeah. Yeah.
De kriminella försöker skrämma oss alla nu, säger Max. Det var nog därför de sköt en så känd person här mitt i stan.
I think it's no coincidence. They want to shock the people as well.
How did it affect you?
Yeah, I'm still a bit, well, anxious is not a word, but when I hear fireworks or an ambulance or police or you go back to that moment, I think. Yeah.
Jag heter Robin Olin. Välkommen till Konflikt, där vi idag ska på en resa genom Nederländerna som blivit högkvarter för den organiserade brottsligheten och droghandeln i Europa. Ja, en del säger att landet håller på att utvecklas till en fulländad narkostat. Ja, Paloma, vi började ju med en liten tur genom Amsterdam och det man nog kan säga att de flesta kommit att associera Nederländerna med, som gjort landet känt över världen.
Mm, precis, tulpaner och träskor, men kanske mest cannabis och andra droger.
Och här säljer de magiska svampar.
Aha,
okay. I kakor.
Vi gick runt i den här tunga cannabisdoften bland tält längs en av kanalerna där de sålde olika souvenirer och hittade till exempel kylskåpsmagneter med prostitutions- och cannabistema.
Ja, men jag tänker dels på den här jointen där, men också den här med tjejen.
Det är en badanka i formen av en rastafari-snubbe med en stor joint i liksom anknäbben.
Ja, men bakom den här nästan klyschiga och lite skojiga ytan som många turister möter så finns det ju en helt annan historia nu. En om hur de kriminella nätverk som länge smugglat in och tillverkat marijuana, hash och andra lättare droger som Nederländerna då tillåtit försäljningen av. Ja, hur de nätverken sen börjat ta in tyngre droger. Och landet har blivit en inkörsport för den snabbt växande kokainimporten till Europa. Och med det har också våldet eskalerat. Och inte bara mellan de kriminella utan också mot advokater och journalister.
Let's return to the story that we broke in just the past hour. The Dutch crime reporter Peter R. de Vries has died. He had been shot in Amsterdam last.
Och särskilt mordet på landets mest kända krimreporter i somras har ju verkligen skakat om.
Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt.
Ja, han var inte vilken journalist som helst. Han hade sitt eget tv-program där han gjort sig känd för att själv undersöka fall och hjälpa polisen att få fast kriminella.
Wij hebben hem als Nederland allemaal leren kennen. We zijn als het ware in die tientallen jaren.
Som premiärminister Mark Rutte uttryckte efter mordet. Alla i Nederländerna har växt upp med Pieter Erdefries. Han hade blivit som en symbol för rättvisan och hjälpt också brottsoffer och deras familjer. Just därför var det så orättvist att just han skulle sluta sitt liv så här.
Hem, det grote onrecht is overkomen.
Och det var många som delade den känslan. Ett hav av blommor växte utanför garaget där han sköts.
Så hur hamnade Nederländerna i det här läget? Ja, det var ju alltså det vi åkte dit för att undersöka, Paloma.
Och vad gör det med samhället? Och det är intressant för mycket påminner om Sverige. Men på flera sätt verkar utvecklingen ha gått längre och för kanske snarare tankarna till drogmaffians Italien eller Mexiko.
Och ett exempel på just det, hur långt det gått, det är ju att personer också högt upp i samhället blivit måltavlor för våldet nu. Så för att förstå mer om det och varför journalisten Pieter Erdefries mördades, så kontaktade jag en nära vän till honom som är advokat och som också han nu har ett pris på sitt huvud. Och efter att ha skickat en kopia på mitt pass och så intyg på att jag jobbar på Sveriges Radio till hans säkerhetsteam som bevakar honom 24 timmar om dygnet, så tog jag ett tåg på kvällen. Och sen en taxi. Medan vi körde längs mörka gator så lyssnade chauffören på ett radioprogram om hur snabba pengar från droghandeln lockar unga män in i gängkriminalitet.
Too much is drugs.
Yeah.
Hashish, cocaine.
Yeah.
And that's the fast money.
Yeah. You know?
Och så satt jag med min mikrofon mitt emot advokaten Pieter Schouten.
So first a little bit about you and your situation, if you don't mind.
Just ask.
En storväxt man med grått skäggstubb, bakåtkammat hår och så glasögon som åker ner lite på nästippen. Men den mörka kostymen har åkt av när vi ses och istället har han på sig en blommig skjorta. Och på benet syns en stor tatuering under byxkanten. On bended knee is no way to be free, står det. Alltså ungefär, den som står på knä är inte fri. Det var De Vries motto i livet. Han hade en likadan tatuering, berättar han.
On bended knee is no way to be free. Yeah, I caught the tattoo when Pieter was shot. It was a very difficult time for me. And I wanted to get this tattoo so to keep him close to me the rest of the time, because it's I miss him incredibly.
Nu also, tänker jag på honom varje dag när jag kliver upp ur sängen och ser den här tatueringen, säger Pieter Schouten.
I basically think of him all the time.
Bakgrunden till att De Vries mördades, förklarar han, det är en stor rättegång som just nu pågår i Nederländerna. Den kallas Marengo-rättegången. Åtalades då 17 personer ur det som kallas makromaffian, den marokkanska maffian, som anses ligga bakom mycket av droghandeln och våldet. Och åklagarens S i rockärmen är att en av de åtalade, som kallas Nabil B, valt att prata. För att få sitt straff halverat har han vittnat mot de andra. Men det har också kommit med ett pris. Först dödades hans bror, sen hans första advokat. Och det var troligen också därför som De Vries mördades, för han var rådgivare åt Nabil B. Och nu är det Schouten som tagit över och är hans advokat.
Because I couldn't stand it that everybody was scared.
And why can't you stand that everybody's scared?
Well, I think it's my mentality. I mean, over the long run that I see what is going on in this country, with drugs, etc.
Jag stod inte ut med att alla var så rädda, säger Schouten. Därför tackade jag ja. Och De Vries, han var likadan, säger han.
So it was for him, as he once said, he said, it is already a miracle that I reached the age of 60. So we both knew the danger also of this case.
I'm thinking, I mean, it's obvious that you're living by this motto. Mm-hmm. I mean, you're taking on this case, you're continuing it.
But
are you keeping safe enough?
Well,
because what would happen if they kill you too? I mean, if people were scared the first time.
Yeah, well, I'm protected by the state of the Netherlands. So I have bodyguards and armored cars and teams that are protecting me. It's a massive operation because I'm on a death list.
När jag frågar vad det där mottot, att aldrig stå på knä, egentligen är värt när folk bara dör, så säger Peter Schouten att han är väl skyddad nu. Men han är också beredd att offra sitt liv. Det här handlar om att stå upp för och skydda hela systemet som vi byggt, säger han.
We live in a society that is worth it even to fight for and to die for. It is not like a small thing, eh? Because if you get one crack in the system of the rule of law, if it is one little crack, you will already get a breakthrough, and we will all drown in the misery of bad justice and or the control of criminal organizations. Who wants that?
De kriminella organisationerna försöker skapa en spricka i systemet och ta kontrollen, säger advokaten Peter Schouten. Det är det morden på journalister och advokater handlar om. Och de gör det för att skydda sin affärsverksamhet.
What you can see is crime hardens this time. So of course, when everything is action is reaction, there is always a response also of the criminals. And when there's put a lot of more pressure on them to basically disturb their 18 billion euro business a year, of course they will fight back. There will be people going to die. Mm. They will die. Just this a taxi, think. Hello, met Peter.
Så kommer min taxi och jag lämnar Peter Schouten där i ett säkerhetsarrangemang som gör att han inte kan leva i närheten av ett normalt liv. Men som jag lovar att inte avslöja några detaljer om, för att inte ge dem som vill döda honom några ledtrådar hur de ska gå tillväga. Så... ja, en illegal drogmarknad i Nederländerna värd hundratals miljarder kronor som Schouten pratade om. Och så ett kriminellt nätverk, den så kallade mokromaffian som dominerar en stor del av den. Och som verkar vara beredd att slå tillbaka hårt om de blir störda. Så vilka är då de som ligger bakom den här våldsspiralen? Det har du sett närmare på, Paloma.
Ja, och jag har framförallt tittat på den personen som är huvudåtalad i den här Marengo-rättegången som den kallas, som får otroligt mycket uppmärksamhet i Nederländerna nu. Han heter Ridwan Tachi och åklagaren menar att det är han som är ledaren för det här kriminella nätverket och att han ligger bakom ett antal mord och mordförsök de senaste åren, både i Nederländerna och runt om i Europa. Och jag tog hjälp av två holländska krimjournalister för att förstå mer om honom och den verksamhet som han har byggt upp.
Okay, so I'm Gabriella Adair. I'm a Dutch podcast and documentary maker.
Gabriella Adair, en dokumentärmakare som gjort en podcastserie om honom, börjar med att berätta vad man vet om hans bakgrund. Han var 3 år när han kom till Nederländerna från Marocko och hans föräldrar kom som gästarbetare som många andra marokkaner på den tiden och bosatte sig i en liten stad utanför Utrecht.
He comes from a big family, there with 2 other brothers and 6 or 8 sisters as I recall. And well, he was actually quite small and quite thin. And he was also the youngest of his group of friends. So he was called the kleine, which means the small one. But not only because of his physics, but also because he was the youngest of their group of friends.
Han var helt enkelt minst och yngst bland kompisarna. Och det smeknamnet följde med sen, berättar Gabriella, när familjen flyttade till en annan liten stad, också den i närheten av Utrecht. Men kompisarna byttes ut.
And there he got in contact with a few, as you would say, starting criminals. And they just started with writing down graffiti, burglaries, but not very super seriously. So they were called the bad boys. And some said it was because of the abbreviation bad and dangerous. But others said it already was it already stood for bad and deadly.
Sen hoppade Tachi av skolan och började sälja hash. Men när det gäller vad som hände efter det går teorierna isär, säger Gabriella Adder.
There are two stories. Some people say that because Morocco is known also for his hash, that through his uncle, he actually sold more and more hash from the north of Morocco into the Netherlands. And as you might have understood already, is once you have this drug line from north Morocco to the Netherlands, you can not only sell hash, you can also sell coke.
En teori är att Tachi ska ha byggt upp en egen hashrut från Marocko, där han hade släkt till Nederländerna. Och sen också ta in kokain den vägen.
Och ja, Paloma, det kan ju vara värt att skjuta in här att just det här, att kokain från Latinamerika började smugglas via Nordafrika och sen då upp genom Spanien och norrut. Det var liksom den första stora rutten för den drogen in i Europa.
Ja, men att Tachi ska ha spelat en central roll i det är alltså bara en teori. Den andra teorin är att han helt enkelt kom in i ett kriminellt nätverk som redan gjorde det här, säger Gabriella. Och det är typiskt för Tachi, säger hon, att vi egentligen inte vet så mycket om honom.
That is actually sort of the strength and the most interesting thing about Tachi is that we know very little about him. So we have had other big criminals, but we know a lot about them. And they had sort of an ego and they were secretly also a bit flattered when they came into the media. But Tachi was the other way around. He doesn't want to be known.
Tachi lyckades länge hålla sig undan radarn. Han är holländsk medborgare men skrev ut sig från landet 2009.
The idea is that he became a big drug lord because he was out of sight, literally, for a long time.
Vi hör Paul Fucht på tidningen Het Parool som är en annan krimreporter som jag pratat med.
And once he was seen again from 2015-2016, he was too big to handle. He was very rich. He was because of the cocaine trafficking, and he thought of owning hundreds of millions euros.
Enligt Paul Fucht så brydde sig polisen i Nederländerna inte särskilt mycket om att jaga droghandeln tidigare. Det var först när gängkrig bröt ut runt 2012 som uppmärksamheten började riktas ditåt på grund av blodiga gängmord.
Som Amsterdammer is de onthoofding ook echt de doodsoorzaak geweest?
2016 hittades till exempel ett avhugget huvud på trottoaren i Amsterdam. Och förra året hittade polisen en container inredd som tortyrkammare. Det här är från polisens video. Och polisen menar att Tachi styrt mycket av det här gängkriget utomlands ifrån. De utfärdade en internationell arresteringsorder och i slutet av 2019 greps han i Dubai.
Ridwan Tachi, han werd gezocht voor meerdere moorden en opdrachten tot moorden.
Ja, och sen kunde den mest uppmärksammade rättegången i landet börja. Och det är tydligt att myndigheterna inte vill att något ska hända under rättegången. Förhandlingen hålls i säkerhetssalen The Bunker med ett enormt säkerhetspådrag, säger Paul Fucht, som var där i våras när rättegången startade.
It was quite special because of the security measures. And there was a helicopter flying around with the big side door opened and you saw a special force policeman with a long rifle pointing it downward. He was brought in himself in armored cars into the basement, so that there's no need to have him outside. This trial is the most well-known trial now here in Holland, and it's very high protected.
So there are a lot of people outside standing at the bunker.
Nu i veckan har förhandlingarna tagits upp igen och Gabriella Adair som bevakar den på plats skickade lite ljud till oss där hon beskriver scenen nu.
It's full of camera crews, a lot of photographers, film crews. There are also a lot of policemen standing there. Okay, so we're now walking over to the designated court hall, to the courtroom. There are not so many journalists on this in this court hall today because most of them are at the bunker, but it is still early, so I actually expect more journalists to be coming I expect more journalists to come here as well.
Men Paloma, vad säger Tachi själv om allt det här, alla de här anklagelserna och åtalspunkterna?
Ja, men alltså båda de här krimreporterna som jag har pratat med säger att Tachi nekar till allt och menar att rättegången är riggad emot honom. Men det man kan konstatera är att förutom kronvittnets vittnesmål så bygger det mesta av bevisningen på avkrypterade chattmeddelanden. Och Gabriella Adder säger så här om det.
So, during this trial what they're debating about a lot is of course the evidence. And there is actually, you would say, not so much evidence in a sense that of course a lot of people shut up. And you have a lot of the encro chats. So there are a lot of encrypted messages that the Dutch law enforcement got from this server somewhere in Canada. But this is going to be a very difficult thing for the public prosecution, because how can he prove that certain messages came from Tachi?
Utmaningen blir ju för åklagaren att bevisa att det var Tachi som skickat de här krypterade meddelandena där olika mord ser ut att beställas, säger Gabriella Adder.
Men samtidigt så har vi ju också hört hur farligt det kan vara att vara i närheten av den här världen i Nederländerna. Och då kanske särskilt allt som har att göra med den här rättegången och med Tachi. Så vad säger de här två krimreporterna som du pratat med om det, Paloma? Alltså de pratar ju helt öppet om det.
Ja, riskerna med den här typen av rapportering är ständigt närvarande i Nederländerna nu. Och Paul Fucht behövde skydd för ett par år sedan efter att ha rapporterat om ett annat kriminellt nätverk.
Myself, I've been in highest protection for half a year. I lived in a safe house with my wife for more than half a year. My case, a crime group, not really one Turkish time crime group, had plans to assassinate me. And that's new in Holland. I was the first journalist ever in Holland needing to go in this high security program.
Gabriella Adder har inte behövt den sortens beskydd, men hon säger att hon har skaffat en skyddad adress.
Oh, yeah, I did make sure that in some ways my address is not not to be reached or not to be found. Yeah, better safe than sorry. Okay, we're now just waiting to get in. Policemen are coming in to open the door.
Ja, så långt om Marengo-rättegången alltså, mot den så kallade makromaffian i Nederländerna. Och det våld som lett fram till den här rättegången och också omgärdat den när även advokater och journalister blivit måltavlor. Men Nederländernas utmaningar med den organiserade brottsligheten är faktiskt ännu större än så. På senare tid har det kommit fram uppgifter om att de kriminella nätverken inte bara hotar och dödar. De har också lyckats ta sig in på insidan hos de som är satta att skydda landet. Och i Rotterdam träffar jag en person som vet mer om det.
I'm going to stand over here a little bit.
Yeah. So, is this the city hall?
This is the city hall. Yeah. And
Jan Streis, ordförande för polisfacket i Nederländerna, tar skydd från regnet vid stadshusets pelare. Han tittar på klockan.
At 4 o'clock, I have to be in the car, otherwise I get in the car.
Yeah. So should we hurry to the car?
Innan nästa möte vill han hinna visa mig platsen som allt mer göder Rotterdams och ja, hela Nederländernas problem. Hamnen. Och han vill berätta om hur drogerna som strömmar in där nu korrumperar samhället.
For the first time, we are really in the heart of the organized crime. And we saw several things, that it was even much more broad than we thought, but also that there was more corruption on every level. Organized crime is looking at the weak points everywhere. Local politicians, police, customs, public prosecutors, everywhere. They tried everywhere. And that's worrying us. Because we don't see everything, of course, with corruption.
Ja, politiker, åklagare och poliser. De kriminella försöker få informatörer överallt, säger Jan Streis. Det är efter att polisen fått tillgång till krypterade chattar som EncroChat som man upptäckt det. Omfattningen utreds just nu och är inte offentliggjord. Men redan innan man fick tillgång till den datan så har 15-20 polismän och kvinnor varje år de senaste åren avslöjats med att jobba för de kriminella, säger han. Han beskriver ett fall.
There was a very good police officer and at one point he got some social problems because of his work and he started drinking and some people who are in organized crime saw that he was weakening, so they take him out and he got drunk and he was laying in bed with a prostitute and they make pictures of it and there it started.
Polismannen som utvecklat alkoholproblem lurades in i en fälla. Gänget fotograferade honom med en prostituerad och sen var han fast, säger John Streis.
And then they use him for 3 years to get information. And the biggest information they want to have, are they working on us? Are they tapping our telephones? Are we
Med information från den här polismannen om när de avlyssnades, bevakades och inte, så kunde de styra sina kokainleveranser utan att bli tagna, säger John Streis.
Say okay, this transport of cocaine, wait for a week and leave it over there. We're going to pick it up later because they're now working on it.
So did you ever speak to this officer?
Yeah, because he was a member also of us, so we
And what did he tell you?
Well, that you at one point you don't want to do it, but when you do it, there's no way back.
Did they lose their jobs or did they?
Yeah. This one is arrested and is now in jail. So it was not really a happy ending to speak in those terms.
Yeah.
Polismannen sitter i fängelse nu, konstaterar han och suckar. Och Jan Streis har många historier som den här. Om en kvinnlig polis som raggades upp på ett gym och började ge information. Om en lokalpolitiker som gav efter förtrycket när barnen hotades. Och det här var också en av anledningarna till att polisfacket för 2 år sedan gick ut och varnade för att Nederländerna håller på att bli en narkostat.
We took all the latest intelligence report and we said this is we are becoming a narco state 2.0. And what some of the politicians did, but we are not Mexico and no, that's not what I'm saying. Don't be naive about it.
Politiker protesterade först och sa att men vi är inte Mexiko. Men efter morden kopplade till Marengo-rättegången så ger de flesta mig rätt nu, säger han.
So from that point, every time it's happening, now they're saying, oh, you were so right and we have to listen to you and can you help us solve this problem, etc. And now if you look over this hill, the harbor is starting.
That's the harbor.
Och så kommer vi fram till hamnen.
And this harbor is now what you see here on the right side is going now for 50 kilometers long.
5 mil av lastfartyg, kranar och containrar som sträcker sig längs med hela Rotterdams kust.
I've never seen a port like this. I mean that just no. It is the city.
I was here with the police the police union of the United States New York and they know what a big harbor is, but when they were here they were kept quiet. Jesus, this is even bigger than New York.
Vi stannar till i regnet och ser ut över ett berg av containrar i olika färger. Polisfackets ordförande Jan Streis har en nära relation till hamnen. Hans pappa började arbeta som hamnarbetare i tonåren, berättar han. Han bar säckar och jobbade sig upp och kunde sedan betala för Jans utbildning. Så han är stolt över hamnen. Men den är också nära sammankopplad med de problem som Nederländerna nu upplever. Efter den tidiga kokainrutten över Nordafrika så gick nätverken allt mer över till att smuggla kokainet direkt från Latinamerika hit. Rotterdam tros nu vara en av de största, ja kanske den största smuggelvägen in i Europa.
And we see cocaine in everything, from fruit till furniture, in televisions.
Och samtidigt producerar de kriminella nätverken syntetiska droger här i Nederländerna, som de sedan använder Rotterdams hamn för att skeppa ut i världen.
So we imported cocaine and we exporting ecstasy. That's the biggest joke they always make here. You never know what you intercept if you're of it coming in or going out.
Tullen skämtar om att man aldrig vet om drogerna är på väg in eller ut. Och knarkpengarna som blir kvar, de förstör samhället på flera sätt, säger Jan Streis. Dels genom korruptionen. Också hamnarbetare har avslöjats med att jobba för maffian. Men också pengatvätt. Mycket hamnar i fastigheter, så bostadspriserna har skjutit i höjden och vanligt folk har inte råd att bo längre. Och så längst ner i samhället finns unga killar i fattiga områden som ligger här precis vid hamnen. Och de lockas med snabba pengar för att springa och hämta kokainet ur containrarna, berättar han.
But I understand if you have that provenance in this social circumstances that you're vulnerable for it. I understand. So we have to do that better, and give them better houses, better chances, and etc.
Okay.
Vi kör vidare i köerna längs hamnen.
You are now in a traffic jam every day, because this is the harbor.
Och polisfacksordföranden ger sin syn på vad man borde göra nu. Han talar om visitationszoner, alltså att polisen får stoppa och visitera vem de vill i jakt på vapen och droger, vilket man redan testar. Och så höjda straff för springpojkarna i hamnen, vilket är på gång.
That's not the solution to give extra penalties and punishment, but it helps also.
Och så sätta dit ledarna. Men det är svårt, säger han, för det finns många fler än Tashi. Jan Streis råkade faktiskt stöta ihop med en av dem häromdagen, när han skulle laga bilen och stod och tittade på nya dyra bilar, berättar han.
And next to it there is a car dealer of very big cars, Mercedes and etc. and Jaguars. So I was looking there and then directly a guy came to me. He was in his 50s. Hey, Mr. Streis, how are you doing? Do you know me? And I remember him directly because 30 years ago he was arrested with 4 kilos of heroin.
För 30 år sedan grep jag honom med 4 kilo heroin i bilen. Men då dök det plötsligt upp en ung kille som tog på sig skulden för allt och han gick fri, berättar Jan Streis.
In 2 hours time a guy came from 20 years old. He said, "Oh, this is my car and this is my heroin." He didn't know that, so we have to release him.
Nu 30 år senare presenterade sig mannen som affärsman, ägare till flera hotellkedjor och trädgårdsbutiker, och han gav Streis sitt visitkort.
So you got his business card?
Yeah, and of course I ask intelligence what's happened. Oh, he's a multimillionaire, so influenced. We try to work on him, but it's impossible at this moment. He has 4 very good lawyers. All his businesses are all over the world, and he has legal businesses also, and he's behind things. And everybody's looking at Marengo now, and it's of course Marengo is very important. But unfortunately, we have a lot of Marengos around.
Okay, this is the station.
Perfect.
Bye.
Ja, alla pratar om Marengo-rättegången nu. Men det finns många fler nätverk, säger alltså det nederländska polisfackets ordförande, Jan Streis. Som frågat underrättelsetjänsten om den där mannen med visitkortet och fått svaret att ja, han misstänks vara inblandad i droghandeln. Men med ett så stort lagligt affärsimperium och toppadvokater så är han svår att komma åt. Men Paloma, det finns ju också en annan sida av det här myntet, kan man säga. Alltså vad som händer med samhället nu när så mycket kretsar kring den organiserade brottsligheten och i Nederländerna då mer specifikt det här man kallar för mockromaffian.
Ja, och för det första kan man säga att det de experter vi pratat med poängterar är att den termen egentligen är felaktig. För det är inte marokkanska nätverk, de består av människor med ursprung i olika delar av världen och även från Nederländerna. Men ja, det finns de som menar att det här har lett till att just personer som ser ut på ett visst sätt misstänkliggörs. Och en som säger att han har blivit utsatt för det här är 25-årige Ashraf El Johari som jag träffade i Amsterdam.
I'm driving this one.
What is it?
Peugeot.
Peugeot.
2000 euros. So it doesn't even have Bluetooth.
What did you have before?
I had when it was new.
På mobilen visar 25-åriga Ashraf El-Johari upp vilken bil han körde tidigare. En sprillans ny Volkswagen. Men han säger att han bytte ut den mot en billigare som inte ens har Bluetooth eftersom han tidigare blev stoppad av polisen hela tiden.
I had this one.
Vi träffas på Amsterdams universitet i ett glashus mitt i stan.
I work as a teacher at the Amsterdam University of Applied Sciences. I teach law here at this school.
De senaste 2 åren har han undervisat i juridik på universitetet och säger att han blev stoppad och rasprofilerad av polisen när han var på väg till en begravningsplats med en vän i september.
We were driving, no music. We had our seatbelts on.
Ashraf säger att polisen trodde de var en del av en bilkaravan som firade ett bröllop där folk utan bilbälte hängde ut från fönstret. Ashraf säger att polisen stoppade honom och kompisen och bad dem identifiera sig.
And he said that we were hanging out of the window and that we didn't have our seatbelts on, etc, etc. But it wasn't true. We weren't part of the party. I told the cop that he was lying, that he was racially profiling us. And he also had a body cam. And I asked the cop to turn on his body cam, and he didn't. And they were shouting at us. They were very aggressive. They made all kinds of comments, like, what kind of work do you do? Oh, no, people like you don't work, and that's why you're out on the street. We're ethnically Moroccan. We were born here, but we're ethnically Moroccan, so we don't look white. That was my last encounter with the police.
En del av gripandet filmades av Ashraf och hans vän och lades upp på sociala medier.
When people saw that we are very known, famous people of here in Amsterdam, hell broke loose. So that made national television.
Ashraf El-Johari undervisar inte bara juridik på universitetet, utan valdes för 2 år sedan till Amsterdams ungdomsborgmästare, vars uppgift är att vara länken mellan stadens ungdomar och politikerna.
There are a lot of bicultural people here in Amsterdam who get faced with the same forms of racism that maybe don't can find the right words or don't have a platform for them to expose this kind of racism.
I ett inlägg på Facebook skrev polisen en ursäkt efter ingripandet, men avfärdade att det skulle röra sig om rasprofilering.
It made me sad, to be honest, because I, as a youth mayor, I work a lot with the police. I also have certain friends within the police organization. But in that moment, it was made clear that whatever, I can be a teacher at the Amsterdam University of Applied Sciences at the age of 23. I can teach law. Ironically, I can be successful, but I will never be treated the same way as a white citizen of Amsterdam.
Det var också just i september i år som Amsterdam valde att införa tillfälliga visitationszoner på 5 olika platser i stan efter flera uppmärksammade skjutningar förra året. En av de platserna som valdes ut var torget Waterlandplein i norra Amsterdam.
This square is called the Waterlandplein.
What does that mean in English?
Waterland is the name of the area that is just outside of Amsterdam here, or in the north of Amsterdam. And it's a farm area where a lot of birds are, a lot of water. Mm-hmm. Great area to cycle and walk. Okay. Yeah.
Haglet öser ner över torget som omgärdas av nya tegelbyggnader som skiftar i rostret. Några duvor har flytt hagelskuren och pickar brödsmulor inne på ett bageri. Mittemot har biblioteket precis öppnat.
Okay, we wait a bit. But we can stand under this roof.
Jair Kjellweg har bott här i Waterlandplein i snart 5 år och berättar att området fick en uppfräschning för ungefär 10 år sedan.
The neighborhood was in really bad state some 10 years ago. It's a lot of social housing and the housing corporations, they didn't took good care of the houses, so they're in very bad state. So many people, they came here who didn't have an opportunity to get a house elsewhere, making it a neighborhood where many people live with a lower income. Mm-hmm. Yeah.
Trots uppfräschningen så anses det här området vara ett riskområde. Gentrifieringen har inte kommit hit än, säger Jay.
So you can see the square has four entry points. And at every entry point they put two police officers that would stop and search the people coming on or walking off the square.
Här på torget stoppade polisen boende i jakt på vapen. Visitationszonerna ger polisen rätt att stoppa och genomsöka vem som helst utan misstanke om brott inom ett visst område. Amsterdam har haft visitationszoner tidigare och det finns på andra platser i landet. Men när det blev snack om att införa det igen på prov i Amsterdam så mötte det motstånd och kritik. Bland annat från Amnesty-organisationen Kontroll Alt Elite som Geir Schallweg arbetar på. Som menade på att det fanns en risk för rasprofilering.
Yeah, so for non-white people in the living in these areas, it means that you get stopped and searched more often, probably, which is reinforcing your image of a police that isn't there for you, and is not treating people equally, and that has impact on the youth in the trust in their trust in the police, but also in their trust in society in general. They feel that that they're being treated as a lesser citizen.
I samband med pilotprojektet i Amsterdam valde man ut 45 medborgare som skulle observera polisens arbete i visitationszonerna, vilket fick polisens fackförbund att reagera. Jan Strauss från Rotterdam, som vi hörde tidigare, sa bland annat att borgmästarens beslut om att införa observatörer som skulle kolla på när polisen visiterade folk riskerade att ifrågasätta polisens arbete. Polisen valde då att införa egna observatörer som skulle observera observatörerna eftersom man enligt Jan Strauss inte litade på de civila observatörerna. I slutet av november presenterades så resultatet av visitationszonerna i Amsterdam under provmånaden i september. 2368 personer kontrollerades. 100 vapen hittades. 16 av dem föll under vapen- och ammunitionslagen, där främst pepparspray och knogjärn hittades. Resterande 84 vapen var köksknivar, skruvmejslar och fickknivar som ses som vapen i en visitationszon. Enligt kommunen har endast en anmälan om negativ behandling vid visitering kommit in. Och borgmästaren har nu beslutat om att förlänga piloten med visitationszoner, nu utan observatörer. Jan Schallweg i Waterland Plain tror inte att visitationszonerna är svaret för ett land som exporterar mer knark än tulpaner, säger han.
In this neighborhood there might be living people that are part of gang related violence, right? So they might be connected with international gangs that are trafficking drugs, for example. In the Netherlands we export more drugs than tulips. Did you know?
No, I didn't know.
Yeah, it's crazy. So so many people make money with exporting drugs. So it's very possible that people that live here are related to those gangs. If you do the visitation zones and you stop and search them and you find an illegal weapon and you take it from them, they go to the shop and they get a new one. What's the use?
Ja, så länge knarkpengarna flödar så går de kriminella bara och köper nya vapen, menar alltså Geir Schallweg. Och till sist så ska vi tillbaka till just det där med knarkpengarna. Och hur de hänger ihop med det som vi snuddade lite vid i början av programmet, Paloma, när vi gick runt där i turiststråken i Amsterdam.
Ja, precis. Bland cannabisturister från Spanien och Italien och tulpanerna och Maya-souvenirerna. Vi träffade bland annat några spanska tjejer som pratade om att Nederländerna är perfekt. För här finns både gräs och allt man är sugen på efteråt när man är hög. Ost, choklad och sötsaker.
Mm. Men i det här läget, nu när den organiserade brottsligheten tagit ett fast grepp om landet, så har det också börjat pratas allt mer om hur de här lättare drogerna, som man kallar cannabis, påverkar. För var kommer de egentligen ifrån och vem tjänar pengar på dem? Och för att förstå mer om det så avslutade jag resan med att åka söderut.
Ja, det är en typisk holländsk vy här genom tågfönstret. Gamla väderkvarnar och kanalerna som går kors och tvärs mellan åkrarna.
Jag åker genom ett idylliskt landskap som för tankarna till allt annat än en narkostat. Och på en bakgata i Tilburg, en dryg timme söder om Amsterdam, hittar jag en coffee shop.
We don't have our favorite wheat.
Okay. So what did you buy today?
Amnesia Haze and One Space Muffin.
Ett ungt par från Polen kommer ut med en påse. Efter dem en ung man från Lettland. Hit kommer idag mycket arbetskraft, framförallt från Östeuropa, till fabriker och lager som finns här.
Did you buy something now?
Yes.
Yeah. What did you get?
Weed.
Yeah. Do you know who produced that weed?
No. I don't know.
På min fråga var gräset kommer ifrån däremot, så ser den här unge mannen från Lettland fundersam ut. Han vet inte. Och det är inte så konstigt, för liksom på alla coffeeshops i Nederländerna så kommer det från den svarta, illegala marknaden. Och den enda som egentligen vet vad han säljer, det är han som står där inne vid en bardisk bakom en grön neonskylt.
Are you gonna name us specifically or is it gonna stay anonymously?
You can choose.
Och för att svara på frågan hur han köper in cannabiset vill han vara anonym.
It could be you that is selling it to me. You just walk inside and say, you offer me something. I'll look you straight up in the eye. I need to believe that you're a good guy or, yeah, if I can trust you or not. And depending on that, you try to build a relationship with someone. So it's, yeah, the suppliers, they, yeah, you don't talk on the phone. You talk face to face. And from there on out, you will see what happens. You'll see what kind of product he or she has. So yeah, it's what they call the backdoor policy here in the Netherlands.
Ja, inga telefoner, bygga relationer med kriminella, bakdörren. Det är så det kallas i Nederländerna. För medan en coffeeshop som den här alltså får sälja cannabis lagligt över disk, så är produktionen och smugglingen hit olaglig och går genom bakdörren. Vilket skapat en möjlighet för kriminella att tjäna stora pengar. Om man ska tro det vi hörde tidigare så var det ju så Ridwan Tachi började sin drogkarriär. Genom att starta en smuggelrutt för hasch från Marocko. Och Tilburg är också känt för att det har funnits stora illegala odlingar av inhemsk cannabis häromkring. Den här coffeeshop-ägaren, han hoppas nu på ett experiment som ska börja nästa år. Där 10 små kommuner, varav Tilburg är en, bara ska få sälja statligt kontrollerad lokalt odlad cannabis. I ett försök att slå ut den svarta marknaden. Och då slipper han också oroa sig för att polisen ska ta honom, säger han.
That's a risk. We're not going to search for it, but if we find it, you might hang. We don't ask you where you purchased it from. But if you find you purchasing it, you might hang.
Men andra städer går nu åt ett annat håll och stänger coffeeshops och förbjuder utlänningar att handla där i ett försök att krympa marknaden. Och här i Tilburg träffar jag också en av landets främsta experter på den illegala drogmarknaden och den organiserade brottsligheten, Peter Tops, som bor här i en stor tegelvilla.
Could you put your coats over there and just come in and I'll finish my meeting.
Och han menar att oavsett vilken väg Nederländerna väljer nu med cannabisen så är skadan redan skedd.
One of the facts that we have to be fair about is that the money that was involved in producing cannabis was later on used by that same criminal groups to invest in synthetic drugs production, because you need some starch capital to do that. But the cocaine became very attractive. They were also used to buy yourself into the world of the cocaine transportation.
Cannabis skapade så att säga ett startkapital för de här kriminella grupperna, som sen kunde ge sig in i handel med syntetiska droger och kokain, säger Peter Tops. och cannabisen har också fortsatt att inbringa stora inkomster till dem. Tops blev själv chockad när han fick fram siffran att den illegala cannabishandeln bara här i hans hemstad Tilburg med runt 200 000 invånare värderas till 800 miljoner euro.
But that was only here in Tilburg.
That was only in Tilburg. And it's direct surrounding, it's direct vicinity. So 800 million euros per year. Well, my reaction was this cannot be true.
Och Peter Tops säger att det inte bara är de kriminella nätverken som tjänat pengar på det här. Också mycket vanligt folk som hyrt ut sina vindar till cannabisodling och sina lador till laboratorier för syntetiska droger.
These laboratories are for instance in old farms. As far as cannabis is concerned, there are a lot of ethics just in normal houses in a city that, well, people rebuilt it as a cannabis nursery. And well, they get paid for it.
De här drogliberala attityderna ihop med infrastrukturen, den stora hamnen, gjorde Nederländerna till det perfekta centret för droghandel i Europa, säger Peter Tops. Och nu talar han om att landet går igenom en process av självrannsakan.
Well, we had the image of our country as a tolerant, progressive, well organized.
Vi trodde att vi var det där toleranta, progressiva, välorganiserade landet. Men nu håller den bilden på att raseras, säger han.
Gradually we are adjusting the view we look at ourselves. But it is a painful process.
Och innan vi slutar, Paloma, den här historien som vi följt i dagens program om hur Nederländerna blivit ett högkvarter för kriminella nätverk som sysslar med narkotikahandel. Den berör ju såklart i första hand Nederländerna, men inte bara.
Nej, precis. Och bara några dagar efter att jag träffade journalisten Paul Fucht från tidningen Het Parool så skickade han ett pressmeddelande från den nederländska polisen till mig som handlade om hur polisen gjort husrannsakan på flera olika ställen i Nederländerna och gripit sex personer i slutet av november som man misstänker ingått i ett nätverk som smugglat narkotika vidare till både Danmark och Sverige med hjälp av minst 19 transporter. Och allt det här har man kunnat upptäcka tack vare knäckningen av Encro-chattarna. Och den danska myndigheterna hade kallat organisationen för en supermarknad på jul.
Mm. Och Peter Tops, som vi hörde, som är expert på området, han sa att han också varit flera gånger i Sverige och följt utvecklingen med gängkriminalitet här. Och han varnade för att Sverige också kan vara på väg åt samma håll som Nederländerna. Och sa han, när droghandeln väl blivit en så stor industri, ja, då tar det väldigt lång tid att hitta en väg tillbaka.
The chances that it gets out of hand in due time, not in one year, or it takes some time, but then you know you are confronted with that problems and then they are very difficult to deal with. To push them back. So that's also, you know, it has been a problem that has taken, what is it, three or four decades to develop and to push it back and to conquer it. It will also need a period of a few decades. Mm. So we have to be prepared for this development, I would say.
Och med det så är vår resa genom Nederländerna i drogmaffians spår slut. Och jag kan också passa på att tipsa om alla program som vi på Konflikt gjort just om kriminella nätverk, våldet och droghandelns roll i det i Sverige. Sök bara på Konflikt i appen Sveriges Radio Play. Det här programmet gjordes av reporter Paloma Wang-Presha, producent David Rasmusson, tekniker Stina Fagerberg och jag heter Robin Olin.